بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا في فتشات رتوينهم كتاب رياض الصالحين أبو إمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى ببردة فرلكونا طالعون bestämmelser kring att besöka de sjuka, som ni säkert minns inshallah och ta'ala. Och vi nämnde belöningen och plikten av att besöka sjuka muslimer. Och sen började vi också tala om den dua, den åkallan som man säger när man besöker de sjuka. Och det är som vi sa en av de största syften med att besöka en sjuk person. Det är inte bara att man går dit och står tyst, utan det är att man faktiskt gör dua för personen. Man påminner personen, uppmuntrar personen, ger personen, intalar personen att ha tålamod och så vidare. Så alhamdulillah, att besöka de sjuka är något väldigt viktigt i vår religion. Vi stannade vid hadith 904 som berättas från Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu, där han berättar att profeten alaihissalam besökte honom. Och han sa, Allahumma shfi sa'adan, Allahumma shfi sa'adan, Allahumma shfi sa'adan. Det är någon som har något att dricka. Och sen så, den här hadith finns i muslim. Så här finner vi att profeten a.s. besökte Sa'd ibn Waqas när han var sjuk. Och han gjorde den här enkla duan, Allahumma shfi sa'adan. Ja Allah, gör Sa'd frisk. Enkelt, eller? Du kan säga det på ditt språk, du kan säga det på svenska. Ja Allah, gör honom frisk. Ja Allah, gör honom frisk och så vidare. Väldigt enkelt, alhamdulillah. Och en till nytta här, det är att profeten a.s. gjorde duan högt, så Sa'd hörde. Och att han repeterade den 3 gånger. Och det här var från profetens vana a.s. att han brukade repetera sin dua flera gånger, mer än en gång. Och därför samma sak du, om du gör dua, så be Allah Azza wa Jal flera gånger. Och det här kallas på arabiska för al-ilha. Att man är ihärdig. Man är ivrig, man är mån om att få sin dua accepterad. Så tänk på det. När ni gör dua om vad som helst. Ni säger till exempel Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Repetera den 3 gånger. Eller ännu mer. Det är inget fel med det. Man behöver inte komma med en ny dua hela tiden. Utan man kan repetera en och samma dua flera gånger. Sen berättas det från Abu Abdi Uthman, från Abi Abdillah Uthman ibn Abi As radiyallahu anhu, att han klagade, eller han nämnde hans smärta inför profeten alaihi salatu wassalam. Den smärtan han fann i kroppen. Och då så sa profeten a.s. till honom, lägg handen på den delen av kroppen där du känner smärta. Och säg bismillah 3 gånger. Och sen säger du 7 gånger, a'udhu bi'izzatillah wa qudratihi min sharima ajidu wa uhadiru. Berättad av muslim. Den här duan är jätteviktig. Den är inte bara när du besöker någon sjuk, utan den här är för oss. Vi har alla ont någonstans nästan, eller hur? Du får ont i ryggen, du får ont i foten, du får ont i benet, du får ont i handen, du får ont i huvudet. Alltså, det här är, mashallah, en av de bästa duan. Du gör på dig själv, du lägger handen där du har ont, till exempel i huvudet, eller på näsan, eller på knät. Och så säger du då bismillah 3 gånger. Bismillah, bismillah, bismillah. Högt. Och sen säger du denna a'udhu bi'izzatillah. Jag söker skydd med Allahs izza. Wa qudratihi, och hans makt för ondskan i den smärtan som jag känner. Och inshallah, din smärta kommer att försvinna. Det här är jätteviktigt. Många av oss idag, jag har märkt det här, när folk är sjuka, det kan vara psykiska eller fysiska sjukdomar. Det finns de här 2 sorters sjukdomar, psykiska och fysiska. Att alla nästan direkt vänder sig till, yani, vad kan man säga, modern medicin och medicinering, tabletter och läkare och liknande, vilket är helt okej i islam. Men du har egentligen den enklaste medicinen framför dig. Dua. Hur många personer mår inte psykiskt dåligt? När man frågar dem, gör du salat? De säger nej. Gör du dua? De säger nej. Gör du dhikr? De säger nej. Alltså, det är som att du öppnar ditt liv åt shaitan. Det är klart du kommer att må dåligt. Så vänd dig till Allah Azza wa Jal. Be Allah Azza wa Jal och han kommer inshallah underlätta för dig. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Wa idha maridtu fahuwa yashfi. Ibrahim alayhi salam säger, och då jag är sjuk, är det Allah som gör mig frisk? Och så är det, bara Allah kan göra oss friska. Det finns ingen läkare i världen som kan göra dig frisk om Allah inte vill. Hänger ni med? Så alltid, först och främst, är du sjuk, har du smärta, vänd dig till Allah. Säg, ja Allah, ta bort den här smärtan. Ja Allah, gör mig frisk. Allah, ge mig al-afia, skona mig från dessa motgångar. Sen så berättas det från Ibn Abbas radiyallahu anhuma att han säger att profeten alayhi salatu wassalam sa, den som besöker en sjuk som fortfarande inte har dött, han ligger på dödsbädden kan man säga, och han säger hos honom 7 gånger as'alullahal azim rabbal arshil azim an yashfiyak. As'alallahal azim, jag ber Allah den mäktiga, rabbil arshil azim, han som besitter den mäktiga tronen, en yashfiyak, att göra dig frisk. Förutom att Allah kommer att göra honom frisk från den sjukdomen han lider av. Och denna hadith finns i Abi Dawud och Tirmidhi och den är autentisk. Så det är också en till sunna. Du går till någon som är sjuk. Då så säger du 7 gånger. As'alallahal azim, rabbil arshil karim, en yashfiyak. Jag ber Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, en yashfiyak. 7 gånger repeterar du denna dua hos den som är sjuk. Och vad är då resultatet? Vad sa profeten alayhi wasallam? Allah kommer göra honom frisk. Bi-idhnillah. Och ni minns kanske förra veckan vi talade om att dua är en sebab, en orsak. Men det finns också vissa villkor för att din dua ska accepteras. Och det nämnde vi en av de viktigaste, och det är att man är övertygad om att Allah kommer besvara ens dua. Inte att du går till någon sjuk och du säger dessa dua och du tror inte att Allah kommer göra honom frisk. Du står och tänker på någonting annat. Du är inte fokuserad. Du tror inte på vad du säger. Du ska säga detta med övertygelse. Och inshallah, Allah kommer göra personen frisk. Bi-idhnillahi ta'ala. Naam. Profeten alaihissalam gick också och besökte en arabi, en beduin. Och den här, det var vissa personer där som också hade besökt honom. Och då så säger profeten alaihissalam, la ba's tahur insha Allah. Också en annan väldigt enkel dua. La ba's, yani, typ, kallas ingen skada skett. Tahur insha Allah. Yani, om Allah vill så kommer han att rena dig. La ba's tahur insha Allah. Kommer ni ihåg den? Kan ni säga det? La ba's tahur insha Allah. Enkelt, eller hur? Det är också som vi sa förra veckan, en påminnelse till den sjuka att Allah azza wa jalla suddar bort hans synder. Tahur, synderna suddas bort av sjukdomar, prövningar och motgångar. Till och med så sa profeten alayhi salatu wasalam, när du sticker dig på en tagg blir du förlåten för synden. När du får ont i huvudet blir du förlåten för synden. När du får feber blir du förlåten för synden. Och det ska man också påminna de sjuka om. Att tahur, inshallah, den här sjukdomen kommer rena dig från dina synder till korta kommanden. Kommer inshallah höja dig i nivåer hos Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Det berättas också från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu att Jibril alayhi salam kom till profeten alayhi salam och så sa han, ja Muhammed, har du ont? Och då så sa profeten alayhi salam, naam, jag har ont. Och då så säger Jibril, bismillahi arqik min kulli shay'in yu'dhik wa min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin Allahu yashfik bismillahi arqik. Och denna hadith är muslim. Naam. Jibril a.s. kom då till profeten a.s. när han var sjuk och frågade om profetens tillstånd. och han bekräftade att han var sjuk. Och då gjorde Jibril ruqya. Han läste på profeten Muhammad a.s. denna, mashallah, mycket mäktiga dua. Vet ni vad ruqya är för någonting? Ruqya är när man läser på en person som är sjuk. Det kan vara Koran, det kan vara dua som man läser på personer som är sjuk. Det vanligaste är att man läser Koran. Och ni har säkert sett det på YouTube när de läser Koran på folk som har jinn i sig. Eller hur? Det kallas för ruqya. Men ruqya är inte bara för folk som har jinn i sig. Det kan vara folk som har onda ögat. Det kan vara folk som har drabbats av en hasad, av ont. Det kan vara folk som är sjuka. Ditt barn har feber. Din fru har feber. Alltså läs Koran. Inshallah Allah gör personen frisk. Och vad gör man då? Man sätter sig framför personen och läser Koranen på personen. Och blåser på personen efter att man har läst Koran. Eller man blåser på vatten som sen personen får läsa. Eller att man läser på handen och stryker och så vidare. Det finns olika sätt att göra på. Men det viktigaste när man gör ruqya, det är att man läser Koran, vilket är bäst. Allah har sagt att vi sänder ner från Koranen vad som är medicin. Koranen är medicin för de troende. Eller att det är ruqya med dua där man nämner Allahs namn. Det får inte innehålla någon shirk. Man får inte åkalla jinner och andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Utan det består av att då nämna Allah subhanahu wa ta'alas namn. Så här säger då Jibril, bismillahi arqib. I Allahs namn gör jag ruqya på dig. Från allt som stör dig eller skadar dig. Min sharri kulli nafsin aw aynin hasidin. Och jag gör ruqya mot alla avundsamma personer eller personer som ögar. Yani må Allah skydda dig från alla avundsamma och alla som ögar. Och det här är också viktigt. Det bevisar att onda ögat är sant. Vissa personer förstår sig inte på allvaret av onda ögat. Profeten a.s. han sa al-ainu haq, att onda ögat är sant. Och den här hadith i Bukhari. Så onda ögat är skadligt. Vad är onda ögat för någonting? Det är inte den här blåa ögat som vissa har runt halsen. Det här är haram. Onda ögat är en person som är hasud. Han är hasid, han är avundsam. Han ser dig, du mashallah, du gymmar, du är frisk, du ser bra ut. Han kollar på dig arg. Varför ser han bra ut? Jag borde se bra ut. Jag hoppas han blir ful. Jag hoppas han skadar sig. Jag hoppas han blir sjuk. Sådär, med sån ond blick. Eller han ser dig med din nya bil. Han säger, varför har han en ny bil? Jag borde ha den här bilen. Han förtjänar inte. Haram att han har en sån här bil. Ha? Det här är hasad. Det är haram i islam, en av de stora synderna. Och då kan han ge onda ögat. Han kanske kollar sådär ilsket på personens bil som kanske rinner i ett träd och krockar. Eller personen som ser bra ut kanske drabbas av onda ögat och blir sjuk. Som den här sahabin som simmade, de var ute på en resa. Han tog av sig sin kamis, simmade. Han hade väldigt vacker hud. Så perfekt, brun, vacker färg på huden. Och då var det någon som kollade på honom och sa, vilken hud. Och direkt så började han att splattra som han höll på och drunkna i vattnet. Han drabbades av onda ögat. Så onda ögat är farligt. Det kan göra folk sjuka. Det kan förstöra saker och ting. Och en av de viktigaste skydden mot onda ögat, det är att göra mycket dikr, mycket dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Morgon och kväll efter bönen. Och på så sätt blir man inshallah skyddad från onda ögat. Och en annan viktig sak också, att man inte går och flashar med sina fina saker. Ja, ni till exempel, du har pengar. Låt oss säga nu att jag skulle ha pengar i fickan. Vilket jag inte har så mycket. Men att jag har 200-300 tusen. Och jag lägger upp dem på bordet här. När jag ska föreläsa. Är det smart? En sån rulle med 200 000 kronor. Alltså, då är det som att jag säger, ge mig onda ögat. Är det inte så? Alltså, dölj dem, visa dem inte. Jag har en person med massa guld hemma. Ska du lägga upp på sån Instagram? Här är min guldsamling. 2 kilo guld. Nej, då är du dum. Inte bara att du kanske får onda ögat, du kanske får inbrottstjuvar också. Det är nästan garanterat, eller hur? Så vissa fina saker, dölj dem. Gå inte och visa dem, blotta dem inte utåt. För det finns tyvärr folk som har onda hjärtan. Tayyib. Ja. Men här är också då en dua som man kan göra för att söka skydd från onda ögat. Minns ni också, jag tror jag har nämnt det, då profeten alaihissalam sökte skydd från onda ögat till al-Hassan och al-Hussein, hans barnbarn. Och så sa han, han gjorde den här du'an: U'idukuma bi kalimatillahi tama wa min kulli shaytani wahama wa min kulli 'aynin lama. Sökte skydd från shaytan och onda ögat. Och så sa han att Ibrahim alaihissalam brukade söka skydd för Ishaq och Ismail med denna du'a. Det är också bra att man gör för sina barn. Ibland finns det folk som just avundas barn också. Åh, vilket fint barn. Åh, vad gullig. Åh, vad söt. Alla vet vad som händer med barnet. Så att man också skyddar sina barn från onda ögat. Nah. Nah. Det berättas sen från Abu Sa'id radiyallahu anhu och Abu Huraira radiyallahu anhuma att de vittnade att profeten alaihissalam sa: den som säger la ilaha illallah wallahu akbar, så kommer Allah att bekräfta vad han sa genom att säga la ilaha illa ana wa ana akbar. Och om han sen säger la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, så kommer Allah att säga la ilaha illa ana wahdi la sharika li. Och om han säger la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd, så kommer Allah att säga la ilaha illa ana liyal mulk wa liyal hamd. Och om man säger la ilaha illa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah, så kommer Allah att säga la ilaha illa ana wa la hawla wa la quwwata illa bi. Wa kana yaqulu na'am. Och så brukade profeten säga alayhi salatu wasalam: den som säger dessa ord när han är sjuk och sen dör kommer inte att beröras av elden. Genom om du ligger sjuk på dödsbädden och du säger dessa ord la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alltså, och sen dör du är inshallah garanterat paradiset. Du kommer inte hamna i helvetet. Och denna hadith är autentisk. Nästa kapitel, rekommendationen att fråga om hur de sjuka har det. Och där berättas det från Ibn Abbas radiyallahu anhuma att Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu gick ut från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i den sjukdomen som han senare dog i. Och då så sa människorna: ja Abul Hassan, hur mår profeten a.s. denna morgon? Och då så sa han: asbaha bihamdillahi bari'an. Yani alhamdulillah, han mår denna morgon, yani bättre eller bra. Så vad är vi lär oss från den här hadithen? Vi ska bry oss om varandra. Hur är din broders hälsa? Psykiska, fysiska hälsa. Hur mår andra muslimer? Genom att själv kontakta dem, ringa eller besöka. Eller om man inte har den möjligheten, fråga andra personer. Hur mår din bror? Hur mår din mor? Eller liknande. Jag hör att de är sjuk. Jag gör du'a för dem och så vidare. Att man frågar, man bryr sig om andra människor. Som sahaba här frågade dem: hur är det med profetens hälsa? Det visar på att man bryr sig. Att man frågar om hur andra har det. Och också att Ali radiyallahu anhu svarade här optimistiskt. Att inshallah det är khair och så vidare. På bättringsvägen eller liknande. Så att man inte yani, liksom bara går ut och säger nej, det är kört, personen är khalas. Jag har aldrig sett någon sjukare än honom och liknande. Så man försöker vara optimistisk inshallah och ta'ala. Och profeten alaihissalam tyckte om ett tafa'ul, optimism. Att man är positiv. Så inshallah det blir bättre, inshallah han blir frisk. Och så vidare. Det är något som är bra bi'idhnillahi ta'ala. Nästa kapitel. Vad säger man om man har tappat hoppet om att leva? Jenny, vad säger du om du skulle hamna på dödsbädden? Det berättas från Aisha radiyallahu anha att hon hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga då han låg på dödsbädden. Och han lutade sig mot henne. Han sa: Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bil rafiq al a'la. Muttafaqun alayh. Naam. Tayyib. Här nämns i kapitlet vad man ska säga om man har tappat hoppet på att leva. Yani man känner att kalla sig kommer dö. Innan det här så finns det en viktig sak att ta upp. Och det är att det är inte tillåtet i islam att önska döden. Profeten Muhammad a.s. han sa, ingen av er ska önska döden på grund av en motgång som drabbar honom. Utan om han känner att han måste, så ska han säga, ja Allah, låt mig leva så länge livet är bättre för mig. Och ta mitt liv om döden är bättre för mig. Så det är haram att önska döden. Och då säger här ulema, om det är haram att önska döden, hur mycket mer haram är det då inte att orsaka sin egen död genom att ta självmord? Yani den som önskar döden har tappat livslusten. Och det är haram att då säger jag, Allah, ta mitt liv. Hur mycket mer haram är det inte då att orsaka sin egen död, som tyvärr vissa människor gör genom att ta självmord, vilket är en av de största synderna i islam. Vad händer med en person som tar självmord? Helvetet, precis. Profeten a.s. sa att han kommer att ta sitt liv på samma sätt som han, eller han kommer att göra samma sak i helvetet som han tog sitt liv med i detta liv. Den som hugger sig själv kommer att stå och hugga sig själv i helvetet. Den som kastar sig från ett berg kommer att stå och kasta sig själv ner från ett av helvetets berg. Yani en väldigt, väldigt lång tid. Så man får aldrig som muslim ta sitt liv och inte ens tänka på sådana banor. För hur svårt du än har det i detta liv, så är det ingenting jämfört med vad som väntar i nästa liv. Yani nästa liv, alltså det, då börjar de riktiga problemen. Så man kan inte fly från svårigheter genom att ta sitt liv och tro att man ska ligga och vila i graven. Utan då börjar straffen i graven, som är mycket värre än alla problem du hade i detta liv. Utan problemen i detta liv måste man lösa. Man måste handskas med dem. Och det går att lösa alla problem. Allah prövar oss inte med mer än vad vi kan. Allah prövar oss inte med mer än vad vi kan. Utan problemen går att lösa. Och vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Innama al-usr yusr. Efter svåra tider kommer lätta tider. Och så är det. Det finns ingen svårighet som består för alltid. Utan alltså, det kommer alltid bättre tider. Så det gäller att härda och att ha tålamod. Namn. Profeten a.s. sa denna mashallah mycket fina dua när han låg på dödsbädden, och han säger då, Allahumma igfir li warhamni, och Allah, förlåt mig. Och här säger ulema att profeten a.s. brukade avsluta sin dyrkan med att be Allah om förlåtelse. Till exempel, efter bönen, vad är det första man säger? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Eller hur? Samma sak i slutet på hajj. Man ber om förlåtelse. Och det finns liknande. Man ska be om förlåtelse. För att man har brustit i sin dyrkan. Man ber Allah förlåta en, komplettera de brister som finns. Och här subhanallah, profeten al-Islam avslutar sitt liv med istighfar. Han avslutar sin ibadah med istighfar. Och han avslutar sitt liv med istighfar. Ber Allah om förlåtelse. Och det är jätteviktigt. Jag har säkert nämnt det förut. Men istighfar ska vara någonting som är yani frekvent, någonting som ständigt repeteras på din tunga. Du ska säga jättemånga gånger astaghfirullah. Profeten a.s. sa det här ordet hur många gånger om dagen? 70, 100, mer än 100. Och ibland det nämns i vissa haditer, i en sammankomst sa han det mer än 100 gånger. En sammankomst när de satt med honom, så säger han astaghfirullah wa atubu ilayh mer än 100 gånger. Och det här är profeten al-Islam som är förlåten till sina synder, de gångna och de kommande synderna. Och vad ska då vi säga som har så mycket synder? Vi är i ännu större behov av att be Allah om förlåtelse. Så jättebra att man ständigt säger astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilayh. Men be Allah om förlåtelse. Och det finns jättemånga nyttor med detta. Ett, du söder bort dina synder. Allah nämner också i Koranen, och yazidkum quwwatan ila quwwatikum, det kommer att öka era styrka. Du blir stark av att göra istighfar. Du är svag, du är rädd, du är feg, alltså, gör mycket istighfar och du kommer bli en modig och stark person. Även fysiskt, du kommer bli stark. Vad finns det mer för nyttor? Det kommer öka din försörjning, din risk. Vi vill alla ha mera cash, eller hur? Mera para. Vad kan du göra då? Gör mycket istighfar. Ja, vad säger alla? Yumdidkum bi amwal. Allah kommer då öka era pengar. Wa bani, och barn. Vill du ha barn? Har du svårt att få barn? Alltså, gör mycket istighfar. بإذن الله الله kommer öppna för dig dörrar som du aldrig kunnat föreställa dig. Och det kommer också inshallah avlägsna sorg, oro, bekymmer, besvär. Det finns så mycket khair i att be Allah om förlåtelse. Så profeten al-Islam han säger då här: Allahumma gfir li warhamni, och ge mig din rahma, wa alhiqni bir rafiq al-a'la, och låt mig anslutas med det högsta sällskapet. Vilket är det högsta sällskapet i nästa liv? Ha? Allahs sällskap, men också sällskap, personen. Profeterna, precis. Att man är i sällskapet av en nabiyyi. Det är de som är i det högsta jenna i al-firdaus. Och Allah azza wa jalla nämner i Koranen de här högsta nivåerna. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُ. Det som lyder Allah och sänderbudet. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. De kommer att vara i sällskapet av dem. Allah har visat sin nåd. مِنَ النَّبِيِّينَ. De högsta. Bland profeterna. وَالصِّدِّيقِينَ. Sanningsenliga. Som Abu Bakr och liknande. وَالشُّهَدَى. Martyren. وَالصَّالِحِينَ. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Och vilket gott sällskap. Så det högsta sällskapet i Jannah är Rafiq al-A'la tillsammans med profeterna. Ja. Han nämner också ulema i förklaringen vikten av att be om Allahs rahma, Allahs barmhärtighet. Speciellt när man ska dö. Varför? För du kommer aldrig gå in i Jannah om du inte får Allahs rahma. Och det här sa profeten alaihissalam. Och då så han sa, ingen av er kommer att gå in eller skonas från helvetet på grund av sina gärningar. Och gå in i Jannah på grund av sina gärningar. Då sa sahaba, inte ens du, ja Rasulullah. Han sa, inte ens jag, om Allah inte omsluter mig med sin rahma. Om Allah inte omsluter mig med hans fadl, hans nåd och hans rahma. Så det är jätteviktigt att man också ber om Allahs rahma. Allahumma arhamni. Allahumma gfirli wa arhamni. Man ber ständigt om Allah azza wa jalla barmhärtighet. وَأَلْحِقْنِي بِالْرَفِيقِ الْأَعْلَى. طيب, nästa kapitel. Tillåtelsen att den sjuka personen säger jag har ont, eller jag har jätteont, eller jag lider, eller mitt huvud och liknande, och att detta inte är ogillat så länge det inte är att man beklagar sig eller att man är missnöjd inför Allah Azza wa Jal. Vad menas med detta? Det menas med att det är förbjudet att vara missnöjd med de motgångar man får från Allah subhanahu wa ta'ala. Säger jag, Allah, varför gav du mig huvudvärk? Det är haram islam. Utan att säga alhamdulillah kulli hal. Man ska inte heller på gnälla och klaga heller. Men att informera mig. Säg, bror, kan du följa med och träna? När jag har huvudvärk. Det är halal eller haram att säga så? Eller får du inte säga huvudvärk? Du får säga, om det är informativt. Jag har huvudvärk. Inte för att klaga för den här människan. Du vill ha hans medlidande. Du bara ursäktar dig, jag kan inte gå och träna för jag har huvudvärk. Jag kan inte gå och jobba imorgon, jag har feber. Det är helt okej att göra så. Och författaren nämner här vissa bevis på detta. Han nämner då Ibn Mas'ud gick in till profeten alaihissalam. Och han var sjuk. Och då så rörde han honom. Och då så sa han att du lider otroligt mycket. Och i vissa hadither, du har som dubbel feber. Det är dubbelt så varmt. Och då så sa profeten alaihissalam, ajal, det stämmer. Jag lider som två av er lider. Det är dubbelt så mycket. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och i vissa andra hadithar så sa sahabin, är det för att ni profeter får dubbel belöning? Och så sa han ja. Som han hade. Så han låg här med feber. Och de sa han hade som sån här en våt duk som han doppade i vatten. Och la på ansiktet för att dämpa febern. Få lite kyla. Vet, förr i tiden fanns inga aircondition som det fanns idag. Kokhett. Och när sahaba la handen på den kalla duken så kände de hur den var kokhett. Den i värmen gick rakt igenom. Feber som inte går att beskriva. Men dubbel feber för att det är dubbel belöning. Profeten alaihissalam får den högsta belöningen hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här bevisar också en jätteviktig sak som vi liksom berörde lite förra veckan. Och det är att ju hårdare prövning man får, ju större belöning får man. Och ju mera synder suddar den bort. Hänger ni med? Kommer ni ihåg den hadithen? Ashaddu an-nas bala'an al-anbiya. De som har de hårdaste prövningarna är profeten. Thumma al-amthal fal-amthal. Och sen de som tar efter profeterna. Ju mer du tar efter en profet, ju hårdare prövning kommer du att få. Och så sa profeten alaihissalam, yubtala rajul ala qadri dinihi. En person prövas i enlighet med hans religion, hur stark han är. Om han är stark i religionen blir prövningen hårdare. Och om han är svag i religionen så blir prövningen svagare. Så därför ser man ibland rättfärdiga människor, stora ulema, du läser om deras prövningar, fängslas och torteras och piskas och subhanallah. Varför? För dem skulle få de högsta nivåerna av Allah subhanahu wa ta'ala. Så fick de också stora prövningar i detta liv. Ja. Det berättas också från Al-Qasim ibn Muhammad som sa att Aisha radiyallahu anha sa wa ra'sa, o mitt huvud, typ sa aj eller o mitt huvud. Och då så sa profeten alaihi wasallam bal ana wa ra'sa, och jag har också ont i huvudet, eller oj, mitt huvud gör också ont. Och denna hadith finns i Bukhari. Så den bevisar också då att det är tillåtet att nämna att man har ont i huvudet. Inte som vi sa för att beklaga sig eller vara missnöjd inför Allah subhanahu wa ta'ala, men bara för att informera. Nästa kapitel, kapitlet om att påminna den som ligger på dödsbädden att säga la ilaha illallah. Och det här kallas på arabiska för ett talqin. Att påminna den som är döende med att säga la ilaha illallah. Och han nämner författaren två hadither. Den första är att Rasulullah alaihi salatu wassalam sa man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhal al-jannah. Den vars sista ord är la ilaha illallah kommer att gå in i paradiset. Och den här hadithen är sahih. Och i andra hadithen så sa profeten alaihi salatu wassalam laqinu mautakum la ilaha illallah. Påminn era döende med att säga la ilaha illallah, berättad av muslim. Ja. Mashallah. Den vars sista ord är la ilaha illallah går in i paradiset. Mashallah. När man lämnar det här livet, jordsliga livet, så är det bästa man kan dö på shahada, trosbekännelse. Man dör på tawhid, på att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och den vars sista ord är la ilaha illallah går inshallah in i paradiset. Subhanallah. Och som det nämndes i vissa hadither, han kanske straffas först, men han kommer till slut att gå in i paradis. Och därför när profetens farbror alaihissalatu wassalam Abu Talib låg på dödsbädden, vad sa han till honom? Han säger, am, farbror, kull, la ilaha illallah. Säg la ilaha illallah, ett ord som jag kommer att argumentera inför Allah. Jag kommer försöka argumentera för din skull inför Allah. Om du bara säger la ilaha illallah. Trots att han var kafir, förnekade islam. Men han ville att han skulle dö på la ilaha illallah. Så att han, inshallah, kommer in i paradiset. Och det finns liknande hadither om folk som accepterade islam. Och sen dog de utan att ha gjort någonting. Gärna dog efter någon minut eller timme eller någonting. Utan att ha hunnit bättre eller någonting. Khalas, de är i paradiset. Så det viktigaste man ska säga vid dödsbädden är la ilaha illallah. Och därför, enligt andra hadithen, är det också sunna att påminna personen som ligger på dödsbädden att säga trosbekännelsen. Nå, så vad händer? En person ligger och ska dö. Och att ligga på dödsbädden är något svårt. Man kan bli borta. Profeten alaihissalam, han sa la ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Döden har som ett rus. När man blir som borta nästan. Wa ja'at sakratul maut. Allah säger dödens rus har kommit. Det är inte enkelt att dö. Det är jobbigt att dö. Det är svårt. Och då kan man lätt komma bort. Det har också nämnt att shaitan kommer. Shaitan är på dig tills du dör. Det här är hans sista chans att få dig att lämna islam. Att försöka få dig att bli någonting annat än muslim. Att dö på någonting annat än islam. Så det är av yttersta vikt att in till det sista kämpa. Att hålla fast vid islam. Och att dö på la ilaha illallah. Och därför ska man, när man är nära en person som ligger på dödsbädden, påminna personen om att säga la ilaha illallah. Så att det blir det sista han säger. Okej? Men man ska inte heller överdriva. Som vissa gör. De sitter runt en person och alla säger la ilaha illallah, la ilaha illallah. Det blir jobbigt för honom. Det är redan jobbigt. Men och sen 20 personer säger samma sak. Utan en person säger det så att han säger det. Och om han har sagt det behöver man inte påminna igen. Det ska vara det sista han säger. Så länge han inte pratar. Om han säger la ilaha illallah och så säger kan jag få lite vatten. Alltså, påminn honom igen. Säg la ilaha illallah. Så att det blir det sista som han säger. Hänger ni med? Det är det som menas med hadithen. Ett fel som vissa gör, det är att de gör det här när de ska begrava personen. Har ni sett sån här begravning? De bär på en grav och alla går och skriker la ilaha illallah. Och de ska begrava personen la ilaha illallah. Det här är bid'ah. Det här är en innovation. Det här saknar grund i islam. Personen är redan död. Han har redan sagt sina sista ord. Men vad är nyttan med att säga detta? Det är inte sunna. Utan sunna är att påminna honom vid dödsbädden. Så att det blir det sista som han säger. Här är också en annan viktig punkt. Jag är kvar. Och det är att det finns vissa människor som Ibn Qayyim nämner som inte får möjligheten att säga la ilaha illallah. De lever långt bort från islam. De här människorna som hycklar, försöker lura Allah, lever i synd och haram. Man tänker, jag kan ta islam sista stunden i mitt liv. Allah kanske inte ger honom framgång att säga trosbekännelsen. Och därför berättar Ibn Qayyim många berättelser om folk. Så när de ligger på dödsbädden och folk säger, säg la ilaha illallah, så kan de inte. De säger, la ilaha, så dör de. Men la ilaha, det finns ingen gud, till exempel. Eller la, 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 det kommer inte ut. Och de berättar om vissa sångare och hit och dit. När de ska dö, man säger la ilaha illallah, han börjar sjunga istället. En annan, han säljer, jag vet inte vad, frukt hela dagen. När de säger till honom, säg la ilaha illallah, han kanske inte praktiserar det i islam. Så börjar han säga apelsiner 5 kronor, citroner 5 kronor, så dör han. Det är det sista han säger. Han kan inte säga trosbekännelsen. Och därför är det av yttersta vikt att man ber Allah om hjälp. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Allah stärker de troende بِالْقَوْلِ ثَابِتِ, med det starka ordet La ilaha illallah i detta liv och i nästa liv. Så att man får den här möjligheten att säga det. Och därför söker man också skydda oss Allah i bönen från fitnat al-mahya wal-mamat, prövningarna vid livet och döden. Så att man ska skonas från detta. Att man inte dör i ett dåligt tillstånd. طيب. Men det betyder inte heller att om en person är praktiserande och dog i sömnen till exempel, att vi säger khalas, personen är dålig, hon sa inte la ilaha illallah, han sa inte la ilaha illallah. Nej, khalas. Det här är en rekommendation. Om man kollar på helheten, hur har personen levt, då är det plus att man dör på la ilaha illallah. Men skulle en person vara borta och dö utan att säga det, men ändå vara bra muslim, så alhamdulillah, så önskar vi och hoppas på gott för personen. Nej. Nästa kapitel, vad säger man då man stänger ögonen på den som har dött? Och där berättas det från Salama radiallahu anha, som sa att jag gick in till profeten alaihi salatu wassalam då Abu Salama hade dött. Hennes man, Abu Salama radiallahu anhu, hade dött. وَقَدْ شَقَّ بَصَرَهُ, och hans blick var fryst. فَأَغْمَضَهُ, som han stängde hans ögon. Och så sa profeten a.s. att själen, när den tas upp, följs av blicken. Och då började folk från hans familj att gråta. Och då så sa profeten a.s. La tadu'u ala anfusikum illa bi khayr. Gör bara dua för er själva med gott. För änglarna gör amin eller ta'min på det som ni säger. Och så sa profeten a.s. Allahumma gfirli Abi Salama, och Allah förlåt Abu Salama, och höj hans nivåer bland al-mahdiyin, de som är vägledda. Och akhluf fi aqbihi filgabirin. Och lämna bland hans efterföljare eller avkomma en folk som är bra. Waghfir lana wa lahu ya rabb al-alamin. Och förlåt honom och oss, ya rabb al-alamin. Wafsah lahu fi kabrihi. Och expandera hans grav för honom. Wa nawwir lahu fi. Och upplys eller lys upp hans grav för honom. Och denna hadith finns i Muslim. Nah. Den första viktiga punkten här är när en person dör med ögonen öppna, så nämndes det här att när själen lämnar kroppen så följer blicken själen. Och därför kan de ibland stirra. Personen som är död, han har en blick som stirrar upp. Och då är det sunna, enligt alla lärda, att stänga personens ögon. Att stänga personens ögon. Och sen lär vi oss också från hadithen att när man gör dua så ska man aldrig göra en negativ dua. Han sa, gör inte dua mot dig själv. Vissa när de blir arga när de dör, de börjar säga dåliga saker. Vissa audiblar säger dåliga saker om Allah. Varför tog du hans liv i Allah? Och det var för tidigt. Och det var fel person. Audiblar. Allah gör inga fel. Allah tar ingen person för tidigt. Eller för sent. Allah gör inte fel. Allah äger våra liv. Han tar våra liv när han vill. Så alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Så gör inte dua mot dig själva. Säg inte Allah straffa oss. Allah ge oss vad vi förtjänar. Nej. Utan gör fin dua. För änglarna säger amin på era dua. Och det är generellt. Om man gör dua så har vi änglar som säger amin, amin. Och när du gör dua för en broder så säger änglarna amin, må Allah ge dig samma sak. Så tänk på detta. Att man aldrig gör dua mot sig själv, mot sina barn. En negativ dua. Och vissa gör det när de blir arga. När vissa flippar, han bråkar med sin fru eller han blir arg på sina barn. Säger man Allah förbannar dig. Må Allah straffa dig. Se aldrig sådana här saker. Utan vänj din tunga med att göra fin dua. Låt oss säga du har bråkat med din fru eller frun bråkat med sin man eller med sina barn. Istället för att göra dålig dua, säg Allah yahdik. Ja? Allah yahdik. Må Allah vägleda dig. Perfekt, eller hur? Ghafar Allahu lak. Må Allah förlåta dig. Aslahak Allah. Må Allah korrigera dig. Eller om Allah gör det bättre. Men bästa dua. Du kokar, du vill säga någonting dåligt och säger aslahak Allah. Du ska aldrig komma någon dålig dua mot någon som står dig nära på det här sättet. Utan gör fin dua. Tänk dig själv, dina barn hit och dit, du gör dålig dua att Allah ska förbanna dem. Det här är underbilla. Det här ska aldrig en muslim göra. Muslim lejsa billa'an. Muslimen är inte någon som förbannar. Och sen gjorde profeten alaihissalam den här fina duan för Abu Salama att Allah ska förlåta honom, höja hans nivåer och ta hand om de som han lämnar efter sig och att förlåta honom och Abu Salama och att Allah ska expandera hans grav och lysa upp hans grav. Naam. Det här har också nämnts att graven som vi begravs i kan antingen bli trång och mörk och som en straff från helvetet. Eller den kan bli bred, stor. Du får ett fönster till paradiset. Du får känna doften från paradiset. Du får se din plats i paradiset. Och det blir ljust. Så man ber Allah azza wa jalla att lysa upp och expandera graven för de som har dött. Nah, vi kanske avrundar där för idag och tar lite frågor och svar om det finns några sådana inshallah ta'ala. Vi närmar oss Ramadan. Och ni har säkert någonting att fråga om när vi kommer till Ramadan. Bi idhnillahi ta'ala.